ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart på sommaren och gör lite somrigt.
Och den som sätter fart på sommaren idag, det är Tommy Lindbom. Och hans sommarprogram kommer handla om att resa och fotografera i Vietnam och Kambodja.
Som framgår av hans presentation så är jag hängiven fotograf. Även om intresset grundades på tidigt 70-tal så har det intensifierats de senaste 10 åren och jag ägnar idag all tid åt fotografering och att ta hand om bilderna i efterhand. Det har blivit många resor i många länder, intressant framförallt djur och natur, men jag ägnar mycket tid även i Tyresö och dess omgivningar. Vi har ju bäver och uggla och många fåglar i olika miljöer här runt omkring i Tyresö. Men idag kommer jag tala om en resa till Vietnam och Kambodja. Några veckor innan jag skulle resa till Kambodja träffade jag en av Sveriges vassaste fotografer och han varnade mig för att jag inte skulle lyckas få några fåglar i Vietnam. Och motivet var att vietnameserna äter upp alla fåglar så det är fågelfritt i landet. Jag började med att åka till Hanoi och när jag kom ut ifrån hotellet första kvällen så låg utanför dörren på hotellet en stor bricka med grillade fåglar. Så jag förstod precis vad det var han avsåg. Visst vill jag fotografera fåglar när jag kommer till Vietnam, men det var också en annat väldigt viktigt del för mig och det var de här enorma bergen som står ute i havet som stupar rakt ner i vattnet och det såg jag framför mig som landskapsfotografering. När jag efter några veckor efter det hade beställt resan till Vietnam så upptäckte jag att de här bergen ligger ju faktiskt i norra Vietnam och min resa som jag hade bokat, en gruppresa, den gick inte till norra Vietnam. Så jag tog kontakt med resebyrån och ordnade så jag kunde åka ut en vecka före gruppen och då var jag i Hanoi och reste till ett par platser runt omkring i Hanoi en vecka och därefter så åkte jag ner till Saigon. Ho Chi Minh City heter det egentligen men det kallas väldigt mycket för Saigon fortfarande. Och där träffade jag gruppen och var en vecka i Vietnam och sista veckan var vi i Kambodja. Så det är 3 veckors resa som jag kommer att berätta om. Hanoi är en av städerna i Vietnam som har fått utstå mycket förödelse under flera krig och inte minst så sent som under 70-talet. Och jag blev förvånad över att jag i Hanoi faktiskt inte kunde se några spår av krigen. Om staden är återuppbyggd, det har jag ingen aning om. Nu var ju inte mitt syfte att leta efter spår ifrån gamla krig, utan syftet var ju helt annat med min resa. Men ändå, så de dagarna eller veckan egentligen som jag var i Hanoi så såg jag ingenting utav gamla krigsrester på något sätt, alltså trasiga husen och sånt. Jag befann mig huvudsakligen i den gamla stadsdelarna. Och om detta någon gång då har varit sönderbombat så har man lyckats bygga upp det efter gammal stil. Och jag säger också detta därför att jag menar att här var det väldigt mysiga gator. Det var låga hus och små verksamheter runt om i Hanoi. Det första som slår en förutom att fåglarna låg grillade utanför min hotelldum det var den oändliga mängd motorcyklar. Hanoi har ungefär 7,5 miljoner invånare men de har också 5 miljoner motorcyklar. Och trafiken med dessa motorcyklar var ju enorm som är lätt att förstå. Här utspelas ju alla former av händelser bara som är svåra kanske till en del att fotografera av. Men bland annat så satte jag mig på en restaurang med en öppen vägg och fotograferade då motorcyklar som passerade förbi. Det är obligatoriskt med hjälm när man kör motorcykel eller åker motorcykel i Vietnam. Och många hade också hjälm. Däremot så var ju hjälmarna utav väldigt många olika slag och det är tveksamt om alla skulle skydda. Men det som var definitivt häpnadsväckande det var att mellan dessa 2 vuxna personer som många gånger satt på motorcykel så hade man ett barn, ett litet barn, helt oskyddad, varken hjälm eller någonting annat, som stod på sätet mellan de två vuxna. Och detta var inte sällsynt, det var väldigt ofta förekommande. En utav korsningarna i Hanoi blev jag så fascinerad utav, därför här kom nu motorcyklar och någon annan trafik också ifrån alla håll och skulle till alla håll, och det var helt utan reglering. Inga trafikljus, ingenting. Och mitt i den här korsningen så går folk också tvärs igenom denna korsning. Vad jag gjorde då var att gå upp på en restaurang i den här hörnan och satte mig uppifrån och både fotograferade och faktiskt filmade lite grann. När jag hade tittat på den här korsningen ett par kvällar faktiskt, så tog jag mod till mig själv och knallade rakt igenom korsningen för att se vad som hände. Och det var nu som det blev problem. Därför att van ifrån andra sammanhang så stannar man ju när det kommer motorcykel. Men det ska man inte göra i Vietnam. Man ska fortsätta att gå. För stannar den som kör motorcykeln siktar nämligen på den plats där jag befinner mig. Och stannar jag, då måste motorcykeln stanna. Men den påföljande andra motorcykeln måste också stanna. Så det blev som ett stort timmerbröte där som vid flottning. Så att är ni någon gång i Vietnam, så och korsa men knalla på även om trafiken är intensiv. Lite roligt i just Hanoi var att där var varje gata affärerna ska jag säga, på varje gata var specialiserade med en typ av varor. Så det kunde finnas väskor på en gata och leksaker på en annan gata. Detta var ju väldigt praktiskt om man ska jämföra priser. Det var ju också praktiskt om man ville hitta saker. Men då är ju frågan om bara vilken gata skulle jag gå på. Husägarna i Vietnam betalar en form av avgift som är avhängig hur många meter man har av gatan. Och det innebar att det fanns väldigt många hus, och nu pratar jag om väldigt många. Större delen av husen i Vietnam är väldigt smala. Och det var väl tveksamt om det var bredare än ett rum. Så det fick väl troligtvis plats ett rum och en trappa upp till nästa våning. Så smala och väldigt höga hus. Då säger jag inte höga hus och menar med 20 våningar. Men normala hus som vi är vana vid. 3, 4, 5, 6 våningar, någonting sånt. Men oerhört smala. Så det, hotell till exempel kunde ju bestå av ett hus. Och varje hotellrum låg då på en egen våning på det här viset. Syftet med att åka till norra Vietnam, det var ju att jag skulle vilja se de här bergen. Och då resebyrån som ordnade den här extra resan åt mig i Stockholm, de rekommenderade mig att åka till orten som heter Ha Long på eftermiddagen dagen innan jag skulle åka ut med båtar runt de här höga bergknallarna. Och den bilresan tog 6 timmar inklusive stopp för måltid och besök i tempel på vägen. Förutom själva bilresan genom det här landskapet så var det intressant med många vyer. Så jag rekommenderar om man åker nu till Vietnam att inte bara stanna i stora städerna. För det är väldigt mycket som händer på landsbygden. Bland annat var det ju så att här fanns det ju gummiträdsplantager som låg helt tomma på folk. Allt folk höll till ute på gatorna. På motorcyklar många gånger. Och för en naturälskare som mig själv så känns detta väldigt konstigt. Jag fick en förklaring som jag inte vet hur sann den är, för jag har bara fått den ifrån ett håll och jag är van vid att kontrollera saker från flera olika källor när jag är ute och reser. Och det var att det faktiskt skulle vara förbjudet att vistas ute i skogarna. Och det är möjligt om de här gummiträdsodlingarna är privata att det är så också, men ingenstans såg jag någon vistas i naturen. Utan bara på gator och i byarna runt omkring. När jag väl kommer till Ha Long så åker jag ut med en båt tidigt på morgonen. Och vädret är ju som vanligt då. Det kan ju alternera från mulet till solsken. Och jag fick allt på mina 4 timmar. I närheten av detta fanns också en dockteater på, eller om man ska säga i vattnet, som är väldigt speciellt för Vietnam. Då lägger vi på The Sound of Silence av Simon & Garfunkel och lyssnar på den en liten stund. Hello darkness my old friend,
I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fools say, I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said, the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, the sounds of silence.
Följande dag så bär det av till Tam Quoc, en resa väster om Hanoi som tog 3 timmar med bil. Där fanns det en flod som slingrade sig genom några berg som man kan få en roddtur med. Det fascinerande här var att de som rodde dessa båtar gjorde det med fötterna. Och jag har studerat mina bilder från det här och jag kan än idag inte förstå hur de kunde så att säga få tillbaka åren när de hade tryckt på med fötterna. För de hade ingenting runt foten som fäste vid åran. Men det ser väldigt fascinerande ut i vart fall. Det svenska biståndsprojektet i norra Vietnam har ju fått mycket kritik när det var nytt och pågick det. Men vad jag fick information om på plats var att detta är idag väldigt lyckat. Byarna som är runt omkring Bai Bang har involverats i skogsvård och levererar då råvaror till pappersbruket. Och därmed får de också ta del av ekonomin. I och med denna utflykt till Tam Quoc var mina dagar i Hanoi slut och nu skulle jag flyga ner till Ho Chi Minh City, som också kallas vid sitt gamla namn, Saigon. Jag landade i Saigon dagen innan gruppen landade som jag sedan skulle fortsätta min resa med. Och då åkte jag till nationalparken Cat Thiem, 3,5 timmar bilresa öster om Saigon, och hoppades på att kunna fånga både fåglar och andra djur på bild. Om nu trafiken var intensiv och speciell i Hanoi så var den dessa landsvägar ett inferno utav motorcyklar som var fullproppade med både bagage och familjer. Kanske också beroende på att det var helgdag. Samtidigt låg skogen bredvid vägen helt tom återigen, vilket kändes väldigt konstigt. På denna sträcka fick jag se både pärlodling, flytande byar, gummiträdsodlingar återigen, kaffeplanter och 10 personer som reparerade en liten spricka i asfalten. Detta är ju inte ovanligt i vissa länder att man gör väldigt mycket för hand så att säga. Samt mycket annat som jag aldrig har reflekterat över tidigare. Bland annat då det gäller odlingar. Svartpeppar har jag aldrig funderat på hur det ser ut på busken, men det fick jag göra på den här resan. Väl framme vid nationalparken så nu minsann skulle jag fotografera fåglar. Men det gick jag bet på. Jo, en fågel lyckades jag fånga på bild. Men för övrigt var det helt tomt. Däremot fick jag bild på två unika apor som bara lever i dessa områden i världen. När gruppen landade nästa dag i Saigon började en rad utflykter med besök på många museer. Flera med anknytning till kriget mot USA. Presidentpalatset i det tidigare Sydvietnam och en av de många 24 mil långa tunnlarna i Shoshi som användes under kriget mot USA. Vi besökte såklart även Mekongdeltat med sina kanaler och fruktodlingar. Fortfarande var det i närmaste fågelfritt, men gott om diverse odlingar, inte minst ris och småskaliga verksamheter. Världsmarknadspriset har lett till att vietnameserna blivit uppmanade att odla mer frukt istället för ris. Inte vet jag hur det ska gå till på de blöta markerna där riset normalt odlas. Generellt sett är folket i Vietnam väldigt vänliga och tillmötesgående, och att kommunicera med dem är som regel inga problem. Jag blev till exempel inbjuden till en familj på en helkväll i Hanoi, och det var inga problem med att försiktigt ta några närbilder utav människor. Det bara log tillbaka. Av integritetsskäl har jag alltid haft svårt att sticka upp kameran i ansiktet på främmande människor. Men här i Vietnam och senare i Kambodja gick det väldigt bra. Saigon bar tydliga spår av amerikanska soldaters härjningar. Jag blev hela tiden erbjuden tjänster på ett öppet sätt som jag aldrig har varit med om tidigare. Må hända därför att jag reste ensam, men gick också väldigt mycket ensam på gatorna, men kändes inte så där riktigt bra. Vietnameserna är också mycket medvetna om den svenska hållningen under kriget mot USA och visade på olika sätt sin tacksamhet. Till exempel är Sverige det enda landet i världen som det är visumfritt för att åka till Vietnam de första 14 dagarna. Innan jag skulle åka med gruppen till Kambodja var vi i Hoi An som ligger ungefär i mitten av Vietnam. En mycket mysig stad med status som världsarv. Denna stad har också två speciella maträtter, Bai Mi och Chau Lao, som inte serveras i övriga Vietnam. Annars har maten i Vietnam rykte om sig att vara bra, och jag har inget annat att säga om den. Hoi An var en riktig höjdare för en fotograf, speciellt på kvällen med alla lykter tända runt den floden som flöt genom staden. Här hände det också mycket på liten yta som många typer av hantverk. På ett ställe fick vi laga vår egen lunch och det fungerade alldeles utmärkt. Men staden drabbas också årligen av stora översvängningar och husens trösklar ut till gatan hade en springa i underkant för att vattnet skulle kunna rinna ut ur huset. Och golvet på övervåningen hade luckor så att man kunde snabbt flytta upp möblerna ifrån gatuplanet en våning. Efter några dygn i denna mysiga stad var det dags att lämna det kommunistiska Vietnam och flyga till Siem Reap. I kungariket Kambodja. Namnet Siem Reap betyder för övrigt segern över Thailand, ett konstigt namn för att vara en stad. Vietnams 94 miljoner invånare lever på en yta som är 3/4 av Sveriges storlek och Kambodjas 15 miljoner invånare på en yta som är något mindre än hälften av Sverige. Medellivslängden i Vietnam är 7 år kortare än i Sverige och i Kambodja hela 13 år kortare. Det ska då sägas att jag inte vet hur eventuella krig har involverats i de här siffrorna. Visum till Kambodja söks vid gränsstationen, i vårt fall på flygplatsen. Här satt 10 man bredvid varandra och skickade våra pass vidare till nästa man som gjorde någon liken detalj och sedan skickade den vidare till nästa och så vidare. Oh ja, helt öppet. Det finns ju länder där man får ett ja eller nej på visumansökan efter ett par veckor eller en månad utan någon som helst motivering. I det här fallet tog det 15-20 minuter att komma igen proceduren. Låt oss nu lyssna på Lady in Red.
I've never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never never seen you shine so bright. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance, given half a chance. I have never seen that dress you're wearing, or the highlights in your hair that catch your eyes. I have been blind, the lady in red is dancing with me. Cheek to cheek, there's nobody here. It's just you and me. It's where I wanna be, but I hardly know this beauty by my side. I'll never forget the way you look tonight. I've never seen you looking so gorgeous as you did tonight. I've never seen you shine so bright. You were amazing. I've never seen so many people want to be there by your side. And when you turned to me and smiled, it took my breath away. I have never had such a feeling, such a feeling of complete and utter love, as I do tonight. The lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here. It's just you. Where I wanna be, but I hardly know this beauty by my side. I'll never forget the way you look tonight. I never will forget
Kambodja är formellt en demokrati, men minst sagt en tveksam sådan. Inför parlamentsvalen sommaren 2018 anklagas det största oppositionella partiet och dess ledare för korruption av den sedan 28 år sittande ledaren Hu Sheng. Hur det går och vad som händer om oppositionen kommer att vinna valet får framtiden visa. Men till dess är det ett måste att också besöka Kambodja när man är så långt borta som i Vietnam. Här finns inte minst Angkor Wat, alldeles nära staden Siem Reap. Ett besök i den tusenåriga staden med en trädväxlighet som knäcker de enorma murarna är ett fantastisk upplevelse med många spännande motiv. En annan osannolik upplevelse är sjön Tonle Sap, vars vattendjup stiger med hela 8 meter och yta blir 6 gånger större när Mekongfloden stiger och avrinningen från sjön Tonle Sap till Mekongdeltat vänder till tillflöde. De enorma träden i sjöns närhet drängs då och blir till jättefina gömplatser för fiskens rom. Det i sin tur leder till att sjön är enormt rik på fisk. Och nu, äntligen på denna resa så ledde detta i sin tur till ett mycket rikt fågelliv. Här fanns fåglar så det både räckte och blir över. Den enda missen var att jag var ovetande om detta när vi gav oss iväg från hotellet på morgonen. Så jag tog inte med mig mitt längsta objektiv som jag har använder för fågelfotograferingen. Men jag fick ändå med mig några bilder hem och med ett kortare objektiv på både fåglar och några av sjöns 170 flytande byar. Husen runt sjön är alla byggda på höga stolpar för att undvika att komma under vattnet när ytan stiger. Och den 16 mil långa sjön blir 25 mil lång istället. Dagen på sjön följdes av nästan 30 mils lång bussresa till Kambodjas huvudstad Phnom Penh. Det kan låta jobbigt och trist, men det var det långt ifrån. Vi gjorde massor med intressanta stopp på vägen med de olika verksamheterna. Många i syfte att hjälpa människor med olika behov. Det var verkstäder och andra verksamheter anpassade till bland annat handikappade eller sådana som har plockats upp ifrån ett destruktivt gatuliv och liknande. Det var en mycket intressant del av dessa tre veckor. Vid Phnom Penh besökte vi bland annat fängelse från tiden med de röda khmererna och den plats där man gjort utgrävningar för massgravar och lagt alla skallarna som museum för att vi inte ska glömma. Självklart är inte dessa platser några trevliga besök, men samtidigt är det intressant att få se dem med egna ögon. Här fick vi också komma lika nära kungapalatset som man kan göra på Drottningholms slott i Sverige. Låt oss nu lyssna på Chariot of Fire som var tema vid OS i London. Thank you. Sammanfattningsvis var detta på många sätt en fantastisk resa i två länder som har fått utstå så mycket lidande. Jag kan starkt rekommendera en resa dit, men vill också understryka att det var stor skillnad mellan norra och södra Vietnam. Genom alla besök på museer och andra verksamheter fick jag starka emotionella känslor varje dag på resan, men också många fantastiska upplevelser i övrigt. Den allra starkaste känslan var den av försoning som präglade båda länderna trots allt lidande som de har fått utstå. Som jag inledde är mitt huvudsakliga intresse att fotografera både vackra motiv som passar att hänga på väggen och för att dokumentera. Detta var en 3-veckorsresa med väldigt många intressanta upplevelser som berörde djupt från både tidigare krig och sociala verksamheter. Allt går inte att visa på bild, men det som gör det kommer att kunna ses i Bollmoradalens kyrka under september där jag kommer att ha en utställning. Tack för att ni har lyssnat och välkommen till Bollmoradalens kyrka under september.
Och det var alltså Tommy Lindbom som var sommarpratare.